السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi kommer idag bihawlillahi ta'ala att fortsätta gå igenom tafsir surat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Och vi stannade i förra föreläsningen vid vers 7. Ja. Och vi talade om vikten av tacksamhet och att minnas Allah subhanahu wa ta'alas gåvor. Då profeten Musa alayhi salatu wassalam påminde Ben Israel om alla de gåvor som de hade fått. Att Allah räddade dem från Firaun, från slaveriet, förtrycket. Tog dem över havet och gav dem så mycket khair, mashallah. Och sen avrundade vi med den mycket vackra versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Att då eran herre ropade ut, eller bestämde, eller Allah svor att om ni tackar honom så kommer han att ge er mera. Kommer ni ihåg innebörden av denna vers? Vad menas med att Allah kommer att ge oss mera? Ja, man kommer ordagrant att få mera om man är tacksam. Och det goda man har kommer också att bestå. Man kommer inte att förlora det goda som man har om man är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi nämnde att shukr består av tre komponenter. Kommer ni ihåg de här tre? Yani shukr yatadamman thalathatu ashya. Ma huwa?
Amal.
بالقلب واللسان والعمل. الشكر والحمد att man är tacksam i hjärtat. الاعتراف بالنعمة. Man erkänner den gåva man har fått. Och tahadduth biha. Man talar om den nyman man har fått, den gåva man har fått. Och att man också sen agerar ut med den nyman man har fått. Man använder Allahs gåvor till det som Allah tycker om. Vi sa att det här var sann tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Imam Sa'di nämner i hans tafsir. Och sen säger Allah wala in kafartum inna azabi lashadid. Att om ni är otacksamma eller förnekar, så ska ni veta att Allahs straff är hårt. Allahs straff är hårt och strängt. Motsatsen. Att om människan är otacksam till Allah subhanahu wa ta'ala, så skadar hon bara sig själv. Allah subhanahu wa ta'ala, han är al-ghani. Allah, han är den rike, den oberoende. Allah är inte i behov av någon, men alla är i behov av Allah. Så om människan väljer att vara otacksam och förneka Allah eller inte erkänna hans gåvor, så skadar hon bara sig själv i slutändan. Och om hon är tacksam så gynnar hon bara sig själv. Vi kan varken skada eller gynna Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här, sen så säger då Musa alayhi salatu wassalam وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Och då Musa sa det, och om ni och alla på denna jord förnekar Allah, så ska ni veta att Allah är rik. Han är fri från behov. Och allt lovpris tillhör honom. Lov och pris tillhör honom. Han säger Ibn Kathir, rahimahullah wa ta'ala, ej huwa ghaniyun an shukri ibadihi. Att Allah är rik och oberoende från att människorna ska vara tacksamma till honom. Wa huwa al-hamid al-mahmud wa in kafarahu man kafarahu. Och Allah, han är den som lovprisas och tackas även om folk skulle förneka honom. Så som då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, wa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Att om ni är otacksamma så är Allah inte behov av er, och han accepterar inte otro från sina tjänare. Wa in tashkuru yardahu lakum. Men om ni är tacksamma så är det som han tycker om och är nöjd över. Och han nämner också Ibn Kathir den mycket fina hadithen som finns i Sahih Muslim, hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, i det han berättar från Allah azza wa jall, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Allah säger: O mina tjänare, om den första av er till den sista av er från både människor och jinner skulle vara på det mest fromma av alla hjärtan, enade, och alla skulle vara lika fromma som den mest fromma mannen av er, så skulle detta inte öka mitt kungarike någonting. Genom min makt eller kungarike eller det jag äger skulle inte öka det minsta. Ya ibadi, mina tjänare, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Mina tjänare, om den första av er till den sista av er skulle vara lika onda som den mest onda av människor, så skulle detta inte minska min mulk det minsta. Innan Allah skulle inte bli svagare eller fattigare av att folk vände sig bort och förnekar honom. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala också för att visa sin rikedom: Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Allah subhanahu wa ta'ala säger: människor, om den första av er till den sista av er från både människor och jinner skulle samlas på en och samma plats och alla skulle be all Allah om allt vad de vill ha samtidigt, alla människor och jinner som någonsin har levt och kommer att leva skulle be Allah samtidigt om allt vad de vill ha på en och samma plats, och Allah skulle ge dem allt vad de vill ha, så skulle detta inte minska från Allahs rikedom mer än vad havet minskar om man doppar en nål där i. Ingenting. Allah, han är al-ghani. Och det här är viktigt att förstå. Vissa okunniga och dumma människor tror att de kan skada Allah. Och tror att de kan vara oberoende av Allah. Och det här är, a'udhu billah, för den största av jahl som finns. Att tro att Allah skulle vara i behov av dig. Nej, wallahi, Allah, han är al-ghani. Han är inte i behov av oss. Utan det är du som är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, om Allah lämnar oss en hundradel sekund, vi dör direkt. Det är Allah som upprätthåller våra liv. Och om Allah lämnar oss till oss själva, så kallas det kört igen. Vi kommer att dö. Fasubhanahu wa ta'ala al-ghani al-hamid. Säger Ibn Kathir. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. حسير الله سبحانه وتعالى: har ni inte hört berättas om de som levde före er, Noas folk och stammarna av Ad och Thamud och de som kom efter dem? Ingen känner till deras antal förutom Allah. Sändebuden kom till dem med klara bevis, men med händerna i munnen så svarade de: vi tror inte på det budskap som ni säger att ni har blivit anförtrodda, och vi oroas av starka misstankar om det verkliga syftet bakom de maningarna som ni kommer till oss med. Eller vi har starka tvivel på det som ni kallar oss till, det vill säga islam. Här så nämner Allah subhanahu wa ta'ala en påminnelse till människorna generellt. Vissa ulema säger att det här är en fortsättning och det är Mosas påminnelse till Bani Israel. Men här nämner Ibn Kathir att Allah alam, det är, jag sa, en ny, vad kan man, ett nytt stycke som är inte relaterat till Mosa, utan det kommer efteråt. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar oss. För dessa folk som nämndes i den här ayan nämns inte i ett taurat, utan de nämns i Koranen. Ala kulli hal, versens syfte är att påminna oss. Vad var det som hände med dessa människor? Noah, Nuhs folk, Ads folk och Thamuds folk. De som vägrade att lyssna på profeterna. Förnekade de verser och tecken som de kom med. Hur gick det för dem? Gick det bra? Nej, det gick inte bra för dem. Och samma sak kan drabba er om ni inte accepterar det som profeten Muhammed har kommit med. Sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala säger också här, La ya'lamuhum illallah. Ingen känner till alla dessa samfund som kom efter dessa människor utom Allah. Otroligt många människor fick profeter och förnekade profeter. Och hur gick det för dem? De gick under. Allah subhanahu wa ta'ala säger också här hur kuffar nekade profeternas budskap. Och det var med att de satte händerna på munnen. Eller satte händerna i munnen. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Och här nämner Ibn Kathir att den här meningen kan ha olika tolkningar. En tolkning är, han säger här, اختلف المفسرون في معناه فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. En tolkning är att när sändebuden kom och kallade kuffar till islam, så pekade kuffar på deras mun, profeternas mun, att vara tysta. Sluta upp och prata inte om islam. Det är en tafsir på den här ayan. قيل بل وضعوا ايديهم على افواههم تكذيبا لهم. En annan tolkning är att när profeterna kallade till islam, så satte kuffar handen över munnen som en gest av att vi förnekar det som ni har kommit med. Yani det som ni ser är lögn. وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. Det sägs också att det är som en vad kan man säga, ibara, en tolkning av att de inte hade något svar till profeterna, att de har handen på munnen, de har ingenting att säga. När profeten kommer med sanningen, med islam, så har de inget svar, som en person som står och håller för munnen. Det är också en tolkning av versen. Ja. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. En annan tolkning är att de förnekade det som profeten sa och svarade det som de sa. De besvarade, yani försökte besvara sanningen med sina falska argument. Och det här är det som Ibn Jarir också lutar åt. Och han säger, Ibn Kathir, att det har en väldigt stark yani wedge baserat på om man kollar på versen som kommer efteråt. För där citerar alla också vad de säger till profeterna. Så att det är också en tolkning. Och en annan tolkning är, som nämns från Sufyan al-Thawri och Israel, från Abi Ishaq, från Abi al-Ahwas, från Abdullah, att han sa فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ أَيْ عَضُّوا عَلَيْهَا عَضًّا. Att de biter på sina fingrar i ilska. Att när profeterna kommer och kallar till islam, har de ingenting att säga. Frustration, så börjar de att bita på fingrarna. Som Allah också har nämnt i andra verser i Koranen. Att om de går bort från er, så biter de i fingrarna av ilska. Al-munafiqun. De är så arga. Så alla dessa tolkningar har en wedge. Och stämmer in på sätt och vis på hur folk besvarar Allah subhanahu wa ta'alas profeter. Och vad är då de säger? وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ. Vi förnekar det som ni har kommit med. وَإِنَّا لَفِي شَكْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيمْ. Och vi är i starka tvivel beträffande det som ni har kommit med. Yani vi tror inte på det här budskapet som ni har kommit med. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att profeterna svarar. قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكْ. Sändebuden svarar och säger, kan någon tvivla på Allah? فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Finns det tvivel på Allah, himlarna och jordens skapare? Han kallar er till att ge er förlåtelse för era synder och att ge er anstånd av honom till en fastställd dag. Den här versen är väldigt viktig. Och Ibn Kathir har här en väldigt vacker tafsir på den här versen. Vi har det gamla scenariot. Profeter som kommer med islam. Och vi har al-umam, folket, där ett fåtal accepterar och majoriteten förnekar. Och dessa kuffar kommer ofta med samma argument mot profeten. Vi vill inte tro. Hur många bevis de än får, så vill de inte acceptera sanningen. Så här säger de att vi förnekar det som ni har kommit med. Och vi är i starkt tvivel på ert budskap. Och då säger då profeterna, afillahi shakkun. Finns det tvivel beträffande Allah? Och lyssna på den här tafsir. Den är väldigt relevant också när det kommer till just ateismen. I dagens samhälle. Går det att tvivla på Allah subhanahu wa ta'ala? Afillahi shakkun. Så Ibn Kathir, tafhamuna? Sa'ab. Allah musta'an. Inshallah, ahla tariqa tata'allam suwediya. Vi har några nya bröder här, mashallah, från Syrien. Så det var lite svårt att hänga med, men vi ser det bästa sättet att lära sig svenska. Lyssna på islam. Islamiska föreläsningar. Så, afillahi shak. Då säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru amma dara bayna al-kuffar wa bayna rusulihim min al-mujadala. Att Allah berättar här den debatten och argumentationen som då uppstod mellan profeterna och deras folk som då förnekade sanningen. وذلك ان اممهم لما واجهوهم بشك فيما جاءوهم به من عباده الله وحده لا شريك له قالت لهم رسل افي الله شك. Varför profeterna kom då och kallade folket till att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida, så sa sändebuden till folket som förnekade, afi llahi shak, finns det tvivel om Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger Ibn Kathir, وَهَذَا يَحْتَمِلْ شَيْئَيْن. Den här versen kan tolkas på två sätt. Finns det tvivel om Allah? Yani den här versen kan tolkas på två sätt. Och båda är jätteviktiga att känna till. أَحَدُهُمَا أَفِي وَجُودِهِ شَكْ. Den första tolkningen, finns det tvivel på Allahs existens? Yani finns det tvivel beträffande Allahs existens? För el-fitr, människans naturliga norm och inre, shahida, de bevittnar om Allahs existens. Och de är yani skapta med att erkänna Allahs existens. Det är någonting som är daruri, någonting som finns i varje fitra, i varje yani friskt, sunt förnuft och människans då natur. Så finns det detta. Så människan vet att det finns en skapare. Men det kan hända att en person får tvivel. Och han börjar att bli skakig i sin tro. Då behöver han kanske kolla på bevis. Som verkligen leder till den här övertygelsen på Allahs existens. Och då säger profeterna i uppmuntran till folket. Hur de ska uppnå denna övertygelse. Genom att förstå att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat himlarna och jorden. Alladhi khalaqahuma wa ibtada'ahuma ala ghayri mithalin sabiq. Yani Allah subhanahu wa ta'ala säger här, fatir as-samawati wal ard. Yani han som skapat himlarna och jorden utan någon, yani det har inte funnits någonting innan som kan liknas vid himlarna och jorden. Taib, någonting helt nytt har Allah subhanahu wa ta'ala skapat. Han säger här sen att den som skapat himlarna och jorden, att den som bevittnar och kollar på himlarna och jorden, begrundar och också kollar på skapelsen och hur Allah subhanahu wa ta'ala har gjort allting på jorden för oss, förstår att dessa måste ha en skapare. Och denna skapare är Allah, den enda sanna guden och den enda sanna ägaren och kungen av allting. Så första argumentet här, afillahi shak. Finns det ens tvivel på Allah? Kan en människa tvivla på Allah? Nej. Varför? För det finns i människans inre, el-fitra, att det finns en skapare. Och det här i någonting som Allah skapade människorna. Då han skapade Adam alaihissalam, så tog han ut Adams barn, våra själar. Och vi fick vittna till Allah att han är vår Gud. Att endast han ska dyrkas. Och sedan så har vi väntat på att födas. Så när vi föds, så föds vi med denna fitra. Som profeten Muhammed sa alaihissalam, att kullu mauludin yuladu alal fitra. Varje barn föds med denna fitra. Denna naturliga tro på att det finns en skapare. Och det här har även forskare kommit fram till. Att det är mer naturligt hos barn att vara troende än ateist. Att barn föds med tro på en gud. Och sen är det föräldrarna som leder barnet rätt eller vilseleder barnet. Gör dem till judar, kristna, ateister eller buddhister eller vad det kan vara. Men i grunden, om du lämnar barnen att växa upp med sin naturliga tro, så är det islam som är det naturliga. Det finns en skapare och endast han förtjänar att dyrkas. Så det här är det första argumentet. Men vad är det som kan hända? Människan kan bli korrupt. Han kan bli påverkad av yttre saker i samhället och familj och omgivning. Som gör att han börjar få tvivel och check. Och då nämner Allah subhanahu wa ta'ala direkt efter. Afillahi shak, fatiris samawati wal ard. Han som skapat himlarna och jorden. Yani den som reflekterar, kollar på himlen, kollar på universum. Förr i tiden man såg den här himlen. Idag, mashallah, du kan se universum. Ajaib, subhanallah. Så otroligt vackert. Och vad som finns där i denna otroligt vackra och mäktiga skapelse. Och himlarna, i himlarna finns andra mirakel. Inte bara att du kollar på att de är vackra. Molnen, hur Allah subhanahu wa ta'ala låter molnen förflyttas tonvis med vatten. Förflyttas i himlen. Utan någonting som håller upp det. Utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen hur släpper Allah ner vattnet? Släpper han allting på en gång? Så att vi, om det kommer regn, vi skulle dö och få vatten på huvudet? Nej, han har släppt droppe. På bästa sätt. Tusentals meter. Mashallah. Ajaib. Subhanallah. Det är mirakel. Hur luften är ren. Hur det finns ett ozonlager som skyddar från solens strålar och så vidare. Om det inte vore för det, vi skulle få cancer och sjukdomar och kanske bränna sönder och så vidare. Är det inte ett mirakel i sig själv? Hur träden renar luften som finns. Mashallah, havet renar också. Allting, det här harmonin i naturen, mashallah. Det är ajaib, subhanallah. Allting tyder på en khalik. Och sen jorden. Och vad som finns på jorden, mashallah. Och allting på jorden är ett mirakel. Bara du själv står och kollar dig själv i spegeln. Wallah, det är ett mirakel. Som räcker för att förstå att det finns en skapare. Som har skapat oss. Det här kommer inte till av en slump. Av en explosion. En explosion orsakar kaos. Orsakar inte perfektion. Eller hur? Så att subhanallah, den som verkligen har aql och begrunda och gå tillbaka till sunda förnuft och det som Allah skapade honom på, vet att det finns en skapare. Och det är också det han nämner sen, att därför finner vi att sällan har några folk förnekat Allah. Det här är ovanligt. Utan vad folk har gjort, de har bekräftat Allah, men de har dyrkat andra vid Allahs sida. Där har vi problemet. Så, och han nämner också en annan sak här, och det är ett teskir, ett zahir. Ett annat tecken i skapelsen på jorden och himlen, det är att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat allting för oss. Inte att det är skapat för någon annan och vi är här och det är svårt för oss att anpassa oss och saker inte anpassade till oss. Om vi reflekterar på det som finns på jorden, är inte egentligen allting anpassat för oss? Är det inte så? Tänk om bergen, som Allah säger, skulle, hela jorden skulle vara fylld av berg och dalar och raviner och vulkaner och du skulle inte kunna bo där eller ta dig fram eller resa. Men Allah har gjort det, mashallah. Spridit ut jorden, han har skapat vägar. Alhamdulillah. Han har gjort så att vattnet går att dricka. Tänk om allt vatten på jorden skulle vara saltvatten. Eller vattnet skulle inte rena sig själv. Sen saker som vi tar för givet. Mashallah. Djuren, hur de är skapade för oss. Kamelen. Hur skulle folk ta sig genom öknen innan det fanns bilar och flygplan och så? Skulle det gå utan kameler? Skulle det vara omöjligt? Kanske kortare färder, men de här längre resorna skulle inte gå. Kamelen, du ser verkligen som han, Allah har skapat den för oss. Hästarna, perfekt, du sitter på ryggen. Och där lyder det. Tänk om alla djur skulle vara helt vilda och trotsiga. Och så, nej, alhamdulillah. Allting är skapat för oss. Maten du äter och smakerna och
Ajib, det är bara en citron och den smakar gott, och basilika och smaker, ajib. Vad har de för syfte? Allah har skapat dem för att vi ska njuta av dem. Och det förstår man, att det är någon som har gett oss allt det här för att vi ska njuta av det och ta nytta av det. Så det här i sig själv räcker som bevis på Allahs existens. Det som Imam Sa'di säger, att Allah är beviset. Behöver inget bevis för Allahs existens. Det är klart och tydligt. Eller hur? Och det som jag tror araberna säger, att om en person säger till dig, bevisa för mig att solen är i himlen, solen lyser. Det är något fel på honom. Solen behöver inget bevis för att vi ska förstå att den finns och lyser. Utan det är den som kräver bevis om det är fel på. Så det här är den första tolkningen på versen. Afillahi shak. Den andra tolkningen är, yani, finns det tvivel på att endast Allah är den som ska dyrkas? Yani, det här är för de som tror på Allah men dyrkar andra än Allah. Finns det tvivel på hans ilahia, på hans gudomlighet, på hans ensamma rätt att dyrkas? Och så säger Ibn Qayyim att ingen annan förtjänar att dyrkas förutom honom. Wahdahu la sharika la. För han säger att de flesta av samfund, فَإِنَّ غَالِبَ الْأُمَمْ كَانَتْ مُقِرَّةٌ بِالصَّانِعِ. De flesta av folk trodde på en skapare. وَلَكِنْ تَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرُ مِنَ الْوَصَائِتْ. Men de dyrkade andra mellanhänder och medlare mellan dem och Allah subhanahu wa ta'ala, som de trodde skulle gynna dem eller föra dem närmare till Allah. Så det här är också den andra tolkningen då, att finns det tvivel på att endast Allah ska dyrkas? Och det här är också en annan subhanallah så logisk sak. Som man förvånas över en mushrikin. De som dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och säger att det finns en skapare. De vet, de säger att det finns Allah i skaparen. Men vi dyrkar dessa helgon, dessa jinn, dessa heliga människor, dessa profeter, dessa statyer, dessa bilder, för att de ska föra oss närmare till Allah. Hur? Förtjänar någonting annat än Allah att dyrkas? Nej, wallah. Även rent logiskt. Dyrkan är hängivenhet och tacksamhet, underkastelse. Vem är det som förtjänar allt detta? Det är han som har skapat oss. Han som äger oss. Den enda som kan gynna oss och skada oss. Ingen annan än Allah kan göra dessa saker. Eller har gjort dessa saker. Så att ingen annan förtjänar att dyrkas. Så att dyrka någon annan som själv är skapad, det blir så dumt. Det blir så dumt det kan bli. Så finns det tvivel på att endast Allah ska dyrkas? Nej, wallah, det finns inga tvivel. Alhamdulillah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah. Endast Allah subhanahu wa ta'ala är den som förtjänar att dyrkas. Och sen säger profeterna, yad'ukum liyaghfira lakum. Att Allah subhanahu wa ta'ala kallar er till att förlåta er för era synder. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Han kallar er till att förlåta er för era synder. Och då säger här Ibn Kathir, ej fi dar al-akhirah. Allah kallar er till att förlåta er för era synder i nästa liv. Och yu'akhirukum ila ajalin musamma. Ej fi dunya. Att Allah ger er anstånd och uppskov till en speciell, en bestämd tid. Yani i dunya. Det är det som profeterna kallade sitt folk till. Till Allahs förlåtelse, Allahs rahma. Och allting gott som Sa'di säger här i tafsir. Att profeterna kallade folket till allt det goda som gynnar dem. Och varnade dem för allting dåligt som skadar dem. Och vad händer då om vi accepterar budskapet? Allah kommer att förlåta oss och Allah kommer att ge oss uppskov. Han kommer att låta oss leva lyckliga till en bestämd tid. I dunya, då döden kommer och sen väntar al-akhirah. Som Allah också säger, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Att profeterna säger, be er en herre om förlåtelse och vänder till honom i ånger, då kommer han att låta er leva bra till en bestämd tid. Är ni samma sak? Förlåtelse och ni kommer att få leva lyckligt fram tills det att ni dör. Och vad är det då profeterna säger efter att de har gjort det här dumma, att de börjar tvivla på Allah och förneka Allah?
Då börjar de istället att kritisera profeterna. När de har förstått att men argumenten för Allahs existens, de är starka. Då börjar de istället att kritisera profeterna. Qalu in antum illa basharun mithluna. De säger, ni är bara människor som oss. Och ni vill hindra oss från det som våra fäder brukade dyrka. Så hämta ett bevis om ni talar sanning. No. Så de kuffar säger, hur kan vi följa er? Ni är bara människor som oss. Om ni vill att vi ska följa er så får ni hämta en mu'ajiza. Ni får hämta ett klart och tydligt bevis. Och här säger Imam Sa'di att det var inte en brist på bevis. En mu'ajizat mawjuda. Alla profeter hade mu'ajizat. Men vad är det de säger här människorna? Ni hämtar ett bevis som vi ska bestämma. Vi ska säga, du ska göra så här och sen ska vi tro på det. Yani de bevisen som profeterna kom med, de nöjde sig inte med dem. Utan de vill hitta på egna bevis. Som Ahlul Mecca. De sa till profeten Muhammad al-Islam, dela månen till oss. Shaqqa al-qamar. Tayyib. Med Allahs vilja, han delade på månen. Allah delade på månen. Aslamu? Aslam. Blev de muslimer? Nej, de blev inte muslimer. Subhanallah. Så vissa människor är stängda. Spelar ingen roll. Om, som alla säger, om änglarna kommer, säger bli muslim. Döda människogrupp och säger bli muslim. De kommer aldrig bli muslim. Subhanallah. Om Allah subhanahu wa ta'ala inte har bestämt för dem att de ska bli vägledda. Så det är vissa kuffar är så. Ibland det blir, subhanallah, hur kan han förneka islam? Hur kan han vara så trotsig? Men det är så, kan det vara. Men jahdillah fahuwal muhtad. Den som Allah vägleder är vägledd. Och den som inte vill bli vägledd kommer inte heller att finna vägledning. Och då så säger sändebuden som svar till folket att ja, vi är människor som er. Det stämmer. Sahih. Anna basharun mithlukum fil bashariyya. Men walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibad. Men Allah subhanahu wa ta'ala visar sin nåd över dem som han vill från sina tjänare. Yani, vad är det som skiljer er från oss? Vi är människor, men Allah gjorde oss till profeter och sändebud. Han valde ut oss och gav oss då den här uppenbarelsen. Det är det som skiljer er och oss. Så vi har någonting som ni inte har. Och ni borde tro på oss. Och vi kan inte hämta något bevis utan Allah subhanahu wa ta'alas tillåtelse. Det är inte upp till oss att komma med bevis hur vi vill. Utan det här är upp till Allah subhanahu wa ta'ala. No. Och kuffar kom också med det här gamla argumentet att ni vill hindra oss från det som våra förfäder brukade dyrka. Ja. Ni vill hindra oss från det som våra förfäder brukade dyrka. Och det här är också ett jättegammalt argument som folket i Jahiliya hade. Och även folk har idag. När du kommer till dem och bevisar att islam är sanna religionen med klara och tydliga argument. Han kanske följer Bibeln eller Torat eller ateism eller något. Och det kommer med bevis. Och han säger att det är sant. Men mina föräldrar är kristna. Mina föräldrar är judar. Min familj är ateister. I mitt land gör vi det här. I min kultur gör vi det här. Och det är det som jag följer. Det är ett jättevanligt argument. Som handlar om. Som man måste akta sig för. Och Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner också detta. Som en egenskap från Ahlul Jahiliya. Som tyvärr vissa muslimer har tagit efter. Han är muslim. Och du kommer till honom och säger qala Allah, qala Rasul, alayhi salatu wassalam. Taib, klara och tydliga bevis. Han säger, det här, min pappa gjorde så här. Min medhab vi gör så här. Adat wa taqalid. Yani, bid'a, khurafat. Eller hur? Alla i min släkt vi har gjort så här. Vem är du att komma med någonting nytt? Det handlar inte om nytt eller gammalt. Det handlar om att det är haq. Det är det som är det relevanta. Och människan ska underkasta sig och acceptera sanningen. Även om dina föräldrar hade en fel. Du måste lämna det som de gör. Så är det. Så enkelt är det. Och det här argumentet funkar inte på domedagen för Allah. Om när Allah frågar kuffar, varför blev ni inte muslimer? Nej, men jag följde min pappa. Hallå, ska han gå till Jannah? Nej. Hallå, gå med din pappa till helvetet. Så enkelt är det. Allah måste ha. Ja. Och sen så säger profeterna: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Att låt de som vill förlita sig på Allah, eller låt de troende förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och varför skulle vi inte sätta vår tillit till Allah när det är han som har visat oss vägen? Och vi ska uthärda och vara tåliga i det onda som ni gör mot oss. Och alla, och jag, alla som söker ett stöd, ska sätta sin tillit till Allah. Här säger profeterna som svar till kuffar att låt då de troende förlita sig på Allah. Och varför skulle vi inte förlita oss på Allah? Då är det han som har väglett oss. Vem är det vi ska ha tawakkul till? Tawakkul, ni vet att man sätter hjärtats tillit, sin tro och tillit till någon eller något. Denna tawakkul ska vara till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den enda som kan gynna eller skada. En nafi' och dar. Allah är den enda som kan gynna och skada. Han har allting i sin hand. Så varför sätta sin tillit till någon annan? Eller hur? Och varför inte sätta sin tillit till Allah? Vad skulle orsaken vara? Att inte förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingen orsak. Utan vi ska förlita oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Han som har väglett oss. Du förlitar dig på någon annan. Den här personen eller saken kan inte vägleda. Kan inte gynna, kan inte skada, kan inte försörja. Så vi förlitar oss på Allah subhanahu wa ta'ala. Som har väglett oss till den rätta vägen. Och vi kommer att härda och vara tålmodiga med de problem och de skador som ni utsätter oss för. Här finner vi också att kuffar inte bara att de trotsar profeterna, gör när av profeterna, utan de försöker också fysiskt skada profeterna och de som går i deras fotspår. Men här säger de att vi kommer att vara tålmodiga. Vi kommer att härda och vara tålmodiga. Och låt de som vill förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och då, när sändebuden inte längre har någonting mer att säga, eller när folket inte längre har någonting mer att säga, de förnekar Allah, förnekar Allahs rätt att dyrkas, förnekar profetskapet och skadar profeterna och deras följeslagare. Vad är det deras nästa argument som de kommer med? Det är att jalla, vi ska utvisa er från staden. Ni är inte längre välkomna att bo bland oss. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger sen: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسِلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. De som förnekade sändebuden, eller de som förnekade sanningen, sa till sändebuden: vi kommer helt säkert att jaga bort er, eller driva ut er från vårt land, om ni inte återvänder till våran tro. Men deras herre lät då sändebuden veta genom en uppenbarelse att vi ska förvisso förgöra de orättfärdiga människorna. Men er ska vi låta leva kvar på jorden när de är borta. Och detta lovar jag de som bävar eller fruktar tanken att föras fram inför mig och dömas, och de som fruktar för min varning. Här så säger då kuffar som sista utväg till profeterna och de som tror på dem att om ni inte lämnar islam och kommer tillbaka till era gamla traditioner, våra förfäders religion, så kommer vi då att utvisa er från staden. Och här nämner Ibn Kathir rahimahullah ta'ala att det här är någonting som folket har sagt till alla profeter. Allah subhanahu wa ta'ala säger: لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُونَ فِي مِلَّتِنَا. Att ja, Shu'aib, antingen så går du tillbaka till vår religion, eller så kommer vi att utvisa dem, dig och dem som är med dig, från vår stad. Akhriju ala Lut min qaryatikum innahum unasun yattahharun. För ut Lut och hans folk från vår stad, de är ett folk som vill rena sig. Samma sak. När Lut kom och kallade folket till islam och så kallas. Ut från staden. De ville utvisa honom. Och här säger Imam Sa'di i tafsir en väldigt fin sak. De säger att vi vill utvisa er från vårt land. Vår stad, vårt land. Taib, är det inte också profeternas stad och land? Är det inte det? De säger vårt land. Var profeterna främling som kom till dem? Nej, generellt. Profeterna kom från deras folk. Eller hur? Och muslimerna som accepterade islam kom också från deras folk. Men helt plötsligt, landet är vårat, inte erat. Vi ska utvisa er från vårat land. Så Imam Sa'di säger, Allah subhanahu wa ta'ala gav oss den här jorden. Satte oss här med syftet av att vi ska dyrka honom och tjäna honom. Och gav oss allting gott på jorden som ett medel för att kunna dyrka honom. Så vem är det som är mest förtjänt av jorden och vad som finns på jorden? De som gör meningen med livet eller de som förnekar meningen med livet? Eller hur? Så vem är det som borde utvisas från Allahs jord egentligen? Det är de som missbrukar det, men kuffar. Som är otacksamma. Och inte gör sina skyldigheter mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här får vi också tänka på idag, debatten i västvärlden mot muslimer. Att man kör mycket vi och dem. De ska anpassa sig efter det som vi är på. Man ska ta seden dit man kommer. De är annorlunda. Här gör vi så här. Och så vidare. Taib, jag är också svensk. Jag är också född i Sverige. Jag är också mitt land. Eller hur? Vem vill jag ska följa? Vem vill jag ska anpassa mig till? Så att, det är också något man kan relatera till. Att de kör det här, det är vårt land. Det är inte ert land. Nej, wallah, vi är muslimer, vi är födda här, det är också vårt land. Och vi har också någonting att säga till dem. Och ingen ska komma att tvinga på oss någonting som är felaktigt. Som strider mot våra normer och vår religion. Nej. Men det är någonting gammalt som de har sagt i alla tider. Men då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uppenbarade till sändebuden att vi kommer att förgöra de orättvisa. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. De här människorna som förnekar Allah, förnekar er och vill utvisa er, vi kommer att förgöra. Och vad kommer att hända? Vi kommer att låta er troende ärva jorden efter dem. Men på villkor av att de fruktar Allah, Allahs straff. Och fruktar mötet med Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga att de är lydiga till Allah. För den som fruktar mötet med Allah och fruktar straffet kommer att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Så här är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Att de som blir förtryckta och utvisade från landet kommer i slutändan att få seger. Och de kommer att få ärva landet. Och kuffar kommer att förgöras. Subhanallah. Och sen nämner Ibn Kathir exempel. Det finns flera verser i Koranen där Allah säger samma sak. Och det här var just det som hände också med Bani Israel. Att de blev utvisade men fick sen komma tillbaka. Och alhamdulillah, jorden blev deras. Och han nämner också här att samma sak hände också med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att Allah subhanahu wa ta'ala gav profeten Muhammed seger. Och han nämner här också versen innan. Vi kan ta den innan. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Att de otrogna smidde onda planer mot dig och mot dem troende. Att de ville tillfånga ta dig. Eller de ville döda dig. Eller de ville ta dig, utvisa dig från landet. De planerade, men Allah planerade och Allah är det bästa att planera. Så vad var det som hände? Det här var kuffar i Mekka. De var trötta på Muhammad a.s. och budskapet som han spred och tawhid. Så deras sista utväg var att kallas, vi ska förvisa honom ut från Mekka. Det här var deras plan. Men vad hände med deras plan? Han säger, Ibn Kathir, det fick en motsatt effekt. Vad var det som hände? Allah subhanahu wa ta'ala gav sändebudet seger. Och han gjorde det här som en orsak. Yani utvisningen från Mekka, en orsak till att Allah skulle ge honom seger. Han skulle få mera människor som trodde på honom och stöttade honom. Hans armé skulle bli starkare. Och den fortsatte att öka och bli starkare och starkare tid efter tid. Tills Allah subhanahu wa ta'ala lät honom erövra Mekka. Den staden som han blev utvisad ifrån. Och där etablerade Allah islam för honom. Hur förhatligt det än var för hans fiende. Och därifrån så spred sig islam runt över världen. Och folk trädde in i islam i stora skaror. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala gjorde hans religion överlägsen alla andra religioner. Från öst till väst. På den kortaste av tiden. Så kolla här, kuffar försöker, vi ska stoppa islam, vi kallas. Låter profeten Muhammed al-Islam fly. Och vad hände? Det blev totala motsatsen. Islam blev bara starkare. Mashallah. Och det här löftet också. Att ni ska få ärva jorden. Och det var det som hände också. Profeten Muhammed al-Islam fick Mekka. Det blev hans. Det blev muslimernas, mashallah. Varför? För de fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. De yani lydde Allah azza wa jall och höll sig till hans bestämmelse. Fruktade Allah, syndade inte, tvivlade inte, utan var stark troende, mashallah. Så Allah gav dem den här segern. Ja. Och vi avrundar för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.